Välkomna till Två män i en podd, Expressen Kulturs kulturpodd med mig, Daniel Sjölin och Erik Skylt. Förlåt, alltså, du hör ju hur det är. Det här är något.
Ja. Det är något.
Det är väldigt banalt, men det är fruktansvärt tillintetgörande också. Jag har mångårigt nikotinmissbruk.
Ja.
Och jag har försökt i perioder naturligtvis sluta och så. Något år lyckades jag hålla upp och blev precis så tråkig som människa. Som alla andra som hade slutat med nikotin blev. Och nu är jag en sån trängd situation i livet att jag minst vänder för att jag måste sluta igen. Så jag har inte intagit något tuggummi eller ingenting liksom på 48 timmar.
Oh, yeah. Ja.
Och det är fullkomligt all ens svaghet bara tar över en och så försvinner man som människa. Det liksom kommer det. Och alla som vet att jag klarar ingenting. Jag klarar absolut, det är obegripligt hur jag lyckades ta mig till den här studion överhuvudtaget. För jag tror inte att jag tror att det kommer nog att vara så här. Fast lite, jag kommer vänja mig vid att vara så här. Jag kommer aldrig att bli rolig igen.
Tänkte faktiskt på det när det brukar vara, du är ju alltid före mig hit. Alltså vi brukar ses på morgonen och vi är på mitt kontor och ser en gränd utanför. Och du står ju alltid i gränden några minuter före vi ska ses och så kommer jag cyklande.
Ja.
Men då står ju du med en cigg i handen.
Ja, det har jag gjort.
Och det gjorde du inte idag.
Nej, stod med en moloken viss blick istället. Det har ju varit extremt förknippat med mitt jobb naturligtvis.
Ja.
Det här. Och med prestation och sådana saker. Det är ju så att vi som håller på med sånt där, vi vet att vi blir 20% mer intelligenta när vi tar. Och jag har inte haft råd att avvara de här sista 20%. Jag har inte så många IQ för jag är klart av att göra. Så att jag måste ha dem. Och så blir jag arg förstås. Så här, konstant bara arg över allting. Och så värsta är att jag vet ju att det här kommer vara ytterligare ett nederlag. Jag kommer sitta här en vecka igen och vara tillbaka.
Men varför har du bestämt dig för att sluta då?
Jag har ju velat länge, så att säga. Och sen har jag liksom tänkt att jag har försökt under många, många år. Men mitt liv har jag kantat med så mycket svårigheter privat. Att det liksom gick ju aldrig mer än 6 timmar innan det blev någon form av liksom konflikt igen. Och då slutade jag alltid med att jag tröstade mig på samma sätt. Och tyckte synd om mig själv. Liksom. Och nu har jag ingen anledning att tycka synd om mig själv. Och det är också lite grann att jag vill ju bara bocka av livet. Jag vill ju bara liksom att kan inte barnen ta och växa upp och ta studenten så att jag kan dö. Så var det ju liksom sista åren typ. Och nu har jag ju fått saker att leva för. Jag vill ju vara med mina barn. Jag tycker ju trevligt när de kommer. För att jag är lyckligare liksom. Och då vill jag ju inte dö. Då vill jag inte vara trött som man är när man håller på med nikotintuggummin och allting. Man är alltid lite trött, man är tröttare på kvällarna. Hjärtat slår ju fortare hela tiden. Man ökar ju pulsen på sig själv, det är det som händer, rent konkret.
Vänta nu, jag tror att man blir pigg och röka.
Ja, men sen blir man trött. Man blir pigg kort, men sen blir man trött. Sen blir man desto tröttare. Liksom. Sen
får men,
man
liksom... Det är ju märkligt det här, för att jag... det går i linje med vem, hur jag är. Jag har ju aldrig rökt. Jag brukar ju säga att jag aldrig har rökt en enda cigarett. Alltså det har ju i väldigt hög ålder har det ju funnits tillfällen då jag har kanske försökt. Men då har jag varit alltså sådär 32. Och då har jag inte, jag har ju haft den i munnen men jag har inte vågat dra in någon rök. Så att jag har inte rökt, jag har bara hållit en sån där rykande sak i handen.
Du är en oskyldig människa.
Ja, nej men jag är sådär, om någon... Dels så var det någon deal med mina föräldrar att jag skulle få ett körkort om jag inte började röka innan jag var 18. Så frågan om jag fick ett körkort, eller så fick jag pengar och sen så gick de till något annat. Jag minns inte riktigt. Men det där tog jag på stort allvar. Och sen var det också att den här... En rökfri generation.
Ja,
nu heter det a non-smoking generation.
Finns de kvar eller? Alla är väl där. Det är typ bara några kulturarbetare som är stressade samarbetare.
De kanske vunnit, de kanske är en av såna här framgångsrika organisationer som de lyckades liksom få alla att sluta röka och la ner.
Mm.
Men de var i skolan och då minns jag, jag tror det var i sexan, att jag skrev på ett kontrakt. Alla i klassrummet tvingades göra det.
Mm.
Som var så här, jag ska inte behöva röka. Och då tänkte jag att nej, jag har ju skrivit på det där kontraktet. Det.
Mm. Det, och
sen var det ju också
organisationens främsta företrädare.
Det var ju också så att min skola eller min klass var ju delad i två. Alltså antingen så stod man i Tegnérlunden och rökte på rasterna, eller så satt man i biblioteket och pluggade.
Mm.
Och jag satt ju i biblioteket.
Mm, det var väl ungefär så på min skola också lite grann, men jag skulle då ta steget över. Och det på något sätt och bli den första som både var i biblioteket och stod och blossade.
Intressant, de var inte många som klarade det.
Nej,
kan jag berätta. Det var inte många.
Nej, vi var några stycken ändå som lyckades.
Mm, det är imponerande.
Ja, nej men det är... Sen, men jag har snusat har jag aldrig gjort, men det är, så att säga, det är just nikotinet jag vill bort ifrån. Så att jag har ju levt mitt liv i perioder liksom med mängder med plåster och tugga hela tiden tuggummin och sådana saker. Och det är bara så trött och... Nej, men okej, vi kanske inte ska uppehålla oss mycket mer. Men detta sagt som ursäkt, men jag kommer liksom förmodligen inte vara någon trevlig någonsin mera i den här podden till
exempel. Jag tycker vi stannar vid det här en liten stund till. För att min första fråga är, varför tar du inte bara nikotintuggummin då?
Alltså, därför att de gör mig också trött. Och det slutar med att jag kommer inte ut ur loopen. Då slutar det med att till slut så går jag och köper ett paket cigg i alla fall. Och så börjar det om. Jag kommer aldrig liksom, själva beroendet är nikotinbaserat och det är det som det går inte, det är som att det är, tänk dig att det är ett monster och det spelar ingen roll hur liten droppen nikotin du ger det vaknar totalt igen och ska ta över världen och ta över hela dig, så det spelar ingen roll. Nej, det går, jag har ju tuggat nikotin så pass mycket att jag fick hål i tänderna liksom, för att det är socker i dem där också. Så att det liksom blir också haft plåster och nej, men jag kan liksom inte, jag måste ju vara en vanlig person. Ja, det är hemskt. Men okej, jag vet ju vad som kommer hända och det är, jag kommer förmodligen få sparken för att jag kommer inte kunna skriva mer.
Men varför ska du, jag menar, rökning är farligt, men jag menar, det är inte som heroin. Alltså du kanske sumpar 10 år av ditt liv, men
ja, nu vill jag inte göra det längre för barnens skull.
Så nu vill du bli 100 istället för 90?
Nej, jag vill bli 70 istället för 60.
Ja, okej.
Okay. Jag tror att jag kommer inte att leva. Men, nej, framförallt är det också att jag är så trött. Jag är så trött av, jag har blivit fysiskt trött av detta nikotinanvändandet hela tiden.
Aha, det är som,
jag vill kunna, jag måste orka jobba, jag måste orka med livet.
Ja, men vänta, det här är motsägelsefullt. Ja. Jag har ju då aldrig rökt en enda cigarett på riktigt. Det har jag faktiskt aldrig gjort. Men jag har ju levt med nikotinister under en stor del av mitt liv.
Mm.
Och de har ju varit otroligt pigga och glada hela tiden. Och jag har alltid tänkt att jag har med det där nikotinet att göra.
Alltså glad och pigg och det är vi ju, eller i stunden, men sen är jag liksom på botten av mitt liv. Jag orkar inte motionera.
Nej, men det behöver inte
göra. Jag sitter stilla och då blir jag trött. Ja, fast det går när man är passerat 40, går inte liksom. Man har 10 års sömnbrist med småbarn bakom sig. Det går inte. Man måste...
Jag levde ju då, min exfru, hon rökte jättemycket och hon var ju hon hade den speciella egenskapen kvällspigg och morgonpigg.
Okej.
Okay. Och alltid pigg.
Okej.
Okay. Men det tänkte jag alltid, det måste jag ha med nikotinet att göra.
Ja.
Alltså jag har aldrig träffat någon som är så pigg.
Oj.
Och jag är ju inte så där, jag somnar ju framför TV:n.
Ja.
Och är lite, alltså jag är rätt glad på morgnarna, men jag är ganska trött också.
Mm.
Så jag har alltid varit avundsjuk på den där piggheten. Jag har aldrig hört talas om att det finns någon trötthet inblandad i det.
Nej, okej. Okay. För mig finns det ju brist på tålamod också, trött och seghet. Man är glåmig och man känner sig inte någon, känner sig som en dålig människa liksom.
Mm.
Men
jag kan berätta om min farfar. Ja. Han föddes 1909.
Oj.
Och började röka runt 1922. alltså när han var väldigt ung. Och jag frågade honom någon gång hur det var att röka. Då sa han att det var bra för lungorna. Det var det han hade hört, alltså på 20-talet. Ja. Det var väl tobaksbolagens slogan då, att det var bra. Alltså det var liksom nyttigt på något sätt. Det var som att dricka en kopp te. Okay. Att det var väl liksom tobak, det är väl någon typ av ört. Och
ja, kanske. Nu är det bra mot corona har man hört.
Det har man ju för sig hört, så det kanske stämde. Men farfar, när han var 85- så fick han sån här rökhosta, tror jag. Och då kände han att det var dags att sluta. Sen levde han tills han var 95.
Okay.
Och började röka då i sådär 13-årsåldern. Och rökte, storrökare. Så man behöver ju inte dö.
Nej, man kan ju också vara skickad så att man klarar det. Men jag tror inte jag är så bra på... Det är nämligen också en känsla av att jag klarar ju ingenting i mitt liv. Jag klarar inte klarat någonting. Jag kan inte ens göra mig fri från de här bojorna. Jag kan inte, det känns som att jag har gått igenom en kris här. Det går igenom en kris. Liksom att jag kan inte laga mat. Jag har snart inga pengar kvar. Jag vet inte vad jag håller på med.
Ja,
men... total brist på kontroll. Liksom. Och då kanske det här är ett sätt att försöka skaffa kontroll. Åtminstone min egen kropp.
Nej, men jag undrar hur det ska gå för den här podden. Jag känner ju att det är lägre energi idag. Här inne i rummet.
Ja, jag bara tar en partypooper direkt.
Ja, jag vet inte. Det har ju gått så bra det här just för att energin har varit så naturlig. Och vi kommer på massa saker att prata om. Ja. Så du kan inte ta ett tuggummi då, bara inför den här inspelningen. Det kommer inte gå heller.
Nej, det blir ju lite grann att jag... jag får göra ett totalt återfall då i så fall. Eller så får jag försöka hitta då någon roligare ton. Men vi kan ju prova. Vi skulle ju prata om sex idag.
Ja, precis. Det är ju ett ämne där man kanske behöver gå in med lite energi för att det ska bli...
Ja.
För att det ska bli bra.
Hur ska jag kunna göra för att ge dig detta då?
Ja, jag blir jättenervös nu. För jag tänkte att det här liksom, att det skulle vara lite på tårna och liksom ha mycket att säga. Och...
Jag kan ju säga en sak till att börja med som har att göra med detta då i så fall. Det är ju att jag har ju så att säga, på somrar vissa så har ibland lyckats avhålla mig helt från nikotin. Det som händer efter någon vecka eller två, det är ju att driften accelererar ganska brutalt.
Aha.
Och från att jag kommer förmodligen, om jag lyckas med det här, ska man bli en otroligt typ så här kåt och korkad innebandykille. för jag har ju haft en liten fördömande ton ibland mot män som inte kan hålla sina händer i styr. Alltså liksom, vad håller ni på med? Alltså kladdar hela min tuggrej. Och sitta yla framför folks hotellrum för att man ska tigga till sig sex och sådana konstiga saker. Ja. Jättemärkliga. Vad är det med er? Jag kan inte åka en hiss utan att klara av en kvinna med blicken. Men jag börjar förstå ändå, för jag som ändå har hållit på nikotin i så många år. När jag har hållit upp, då kommer det liksom en backlash. Att plötsligt så blir det så att man har mycket, mycket närmare kontakt med sitt driftliv. Jag har märkt det. Sen har jag ju då börjat med nikotin igen och då har jag lugnat ner mig.
Okej, men vad händer i ditt inre? För det här är lite intressant. Jag kan ju sympatisera med den...
Oförståendet?
Jag tycker ju också att man ska kunna kontrollera sig och sköta sig. Men i det inre så måste det få vara fritt. Så vad jag tänker om någon annan, det måste väl vara tillåtet.
Aha.
Det har jag aldrig försökt stoppa. Utan det tycker jag då i en inre värld. Men däremot så vill jag inte vara som... Vad hette han? Han med elefantsjukan. Eskil Erlandsson.
Ja.
Man kanske inte får prata om honom. Man kanske blir frikänd för det där. Men storyn var i alla fall att han blev anklagad för att han hade tafsat på kvinnor. Men sa då att han hade en sjukdom som hette elefantsjukan. Som var att han... Det var någonting med musklerna som gjorde att han inte kunde kontrollera händerna. Det är så roligt namn. Ja. Det kan man alltid skylla på allt dumt man gör. Alltså jag är ledsen, men jag har elefantsjukan. Nej, men den tycker jag också. Men du kände inte ens driften i dig alltså. Alltså du hade inte ens de här sexuella tankarna. Nej. Om andra.
Nej, det är inte i någon större utsträckning. Det var ju också så att jag... det fanns ju en aspekt av det här med att jag... nu håller jag på... Det här är också resultatet av att jag inte är mig själv. Att jag inte är strategisk heller. Jag sitter och pratar in mig själv i ett hörn nu, märker jag. Men okej.
Okay. Ja, det gör det kanske.
Jag har alltid haft... jag har haft turen i mitt liv, så att säga. Jag har haft lyckan i mitt liv, på ett sätt. Att det har varit så att otroligt vackra kvinnor har tyckt om mig. Jag har haft relationer med kvinnor som har varit väldigt vackra. Det är faktiskt så.
Mm.
Och då har man inte någon intresse av några andra kvinnor. Alltså det är, man håller inte på med den här skannade blicken, för att man har ju... Man är ju, så att säga, har ju en så att säga, en skönhetsgudinna hemma vid. Så man tappar intresset. Kvinnor kan hålla på och måla sig själva bäst de vill. Det ser bara roligt ut som barn. Så sitter de och målar sig själva i ansiktet för de tror att de ska bli vackra. Eller klär upp sig på jobbet för de tror att de ska vara fina. Liksom, så här, vad roligt att du tror att en sån som jag ska kunna intressera mig för en sån saker. Lite von oben, det här är lite otäckt.
Jag tycker, som psykolog skulle jag säga att det här låter lite som ett försvar. För att jag menar, jag förstår att du är glad för att du har lockat till de vackra kvinnor. Men det måste väl vara kvaliteten på ert erotiska liv som...
Jo, precis. Men följdfrågan är då så här, om jag då har, så att säga, eftersom jag har det så bra, så bör jag kunna koncentrera mig på att rikta min erotiska energi åt det hållet, så att säga. Så att jag har andra saker på agendan i först.
Ja, men har du klarat att göra det också?
Nej, det har ju varit... nej, utan, och det har ju att göra med hur man... där hänger ju hjärtat ihop med kroppen.
Ja,
men, om inte hjärtat är på plats, så blir det ju väldigt svårt.
Men har inte det då, bristen på hjärta, gjort att blicken har börjat flacka då?
Och då sökte någon annanstans.
Ja, så det som hände för några år sedan, det var ju att jag tror att jag försökte börja fantisera om en kvinna som jag hade träffat när jag var yngre, på grund av att jag vet att hon var väldigt bekymmerslös.
Ja.
Och jag var också ganska bekymmerslös då. Så att det var någon form av bakvänd form av extrem desperat längtan efter att vara omtyckt och ha glädje i livet, tror jag. Inte just hon som person, så att säga. Så att det är klart att, men hur har du själv haft det då?
Ja, alltså, vad ska jag säga? Jag, när jag kommer till olika psykologer, då har jag sagt så här. Det här med sex eller allt som har med det att göra, det är inget problem. Jag kan prata om vad som helst. Jag har inga sådana trauma nu. Jag har inga sådana nevroser överhuvudtaget. Och nu har jag gått så mycket terapi, så att jag tänker att det där, om det bara var ett skydd, alltså, att säga så, då är traumat eller problemet ligger så otroligt djupt ner, för jag har fortfarande inte kommit fram till det. Alltså jag tycker att det är...
Jag tror nog att det är, du måste lita på att det inte är något trauma.
Det är inte...
Du måste lita på din egen intuition i det här fallet.
Ja.
Och den säger väl att det inte är något problem.
Nej, det har jag... Men... Nej, det har... Nu... Jag tänker efter. Det är väl klart att det har... Det var ju inte helt... Alltså jag blir ju så fruktansvärt kär ofta. Mm. Och det hänger ihop liksom.
Mm.
Jag har liksom aldrig kunnat skilja de där två grejerna från varandra.
Nej, riktigt. Inte jag heller riktigt.
Så därför så är det liksom, hur har mitt liv sett ut? Jag har varit ihop med några stycken. Det är, hur många kan det vara? Kanske fem. Men det är ungefär de som det har varit också.
Ja.
Jag har liksom inte haft någon... Vissa har ju så här, nu ska jag gå in i en singelperiod och då ska jag leva ett väldigt utsvävande erotiskt liv. Det har jag aldrig vetat hur man gör. Alltså för att så fort så har jag liksom träffat någon och då så har jag blivit så himla det här låter ju jättetillrättalagt, alltså jag hör det, var finns mörkret i det här, men det är så.
Ja.
Det
jag tror inte det är någon mörk. Jag har väl också motsvarande berättelse, jag kan tänka mig att jag tycker att att ha en period där man så att säga går och dejtar mycket, alltså syftet är bara att hålla på med korta knapplösa knull så att säga, det enda som är, ja, det får man göra, då kan man ju säga att då är man ju in en period där man inte vill fästa sig vid någon, man känner sig inte man är inte redo för att fästa sig, så det är en form av icke-kärlek man håller på med, en slags form av tjuvmjölka kosmos och överleva som Tranström pratar om att mm. så att säga och ja, nej, men då skulle jag väl tycka att jag själv är så pass egentligen faktiskt trygg i mig själv, tror jag faktiskt, i grund och botten, när det kommer till kärlek. Att det faktiskt, men där vet jag ändå liksom att jag behöver inte någon sån period.
Mm, nej.
Inte, så att säga, jag tycker det verkar jobbigt.
Ja.
Det verkar liksom jobbigare än att stå och välja olika former av köttbitar i charkdisken. Det verkar inte vara kul.
Alltså,
jag själv har ingen lust med att vara en köttbit. Alltså, verkligen inte. Jag är en svartsjuk lagd människa.
Ja. Vad ska man jag vill inte, jag hör ju på mig själv att jag liksom hela tiden vill lägga det på en lite mer abstrakt nivå, men det blir också tråkigt.
Jag bara tar ner det charkdisken.
Ja, det är bra. Jag vill säga så här, vad är sex? Vad är det? Alltså, det är det här som är, nu ska jag inte sväva iväg i något kulturpolitiskt aktuellt här, men det är ju en stor sak, och tidigare generationer, när sexuella liksom frigörelsen kommer på 60-talet, så tror jag att man ville göra till mycket mindre sak än vad det var.
Mm.
Och jag träffade, sjöng en kör för länge sedan med en manskör, och då var det liksom äldre män där, och så var det en av dem, han var nog 40-talist. Och så pratade vi liksom, yngre med honom, så här, men hur var det 68 liksom, det här med sex, och hur var det? Han bara, det var ju helt underbart, och det var ju helt fritt. Och så blev det ju inte sen, men det var det. Ja, men kunde du liksom ligga med vem som helst? Ja, alltså vi såg det ungefär som en kram.
Oj.
Att det var så där, om man var kompisar, då kunde man göra det, och liksom det betydde ingenting.
Ja, spännande.
Och där fanns en hel ideologi bakom. Det var att liksom kyrkan och borgerligheten och normerna hade hittat på att det här var någonting väldigt liksom heligt.
Mm.
Och stort och relationsbyggande. Och han förklarade, nej, men vi gjorde uppror mot det där. Det var liksom som att ge någon en kram.
Mm.
Och det var under några år då, tyckte han att det var jättehärligt. Men sen så fungerar det inte längre. För att det blev ju, det var inte sant.
Nej.
Det var någonting väldigt stort ändå.
Mm.
Och det där tycker jag, jag tycker jag liksom kan se det i liksom hur äldre generationer har sett på det här, att de deras uppror låg i att göra det till en liten sak, men det var inte sant.
Det verkar vara samma mönster som upprepas nu i vår tid, med först en väldigt stark, den är väl fortfarande ledarrådande, Tinder-trend,
ja,
och sen nu röster som höjs emot det här, eller visst, så att säga, jag tycker som Liv Strömqvist som började den här debatten om sex, med att sex är inte tennis. Eller
nej, just det, det var ju väldigt bra sagt.
Ja,
jag minns ju,
hoppas att hon har haft kul innan hon upptäckte det, om man säger så, vi som då konstaterat på början att sex aldrig varit tennis, så att säga.
Men jag gjorde
det var kul att tro att det var tennis ett tag, hoppas haft kul matcher, så att säga.
Nej, men det är inte... Det är något. Och jag ska säga en kort sak bara. Det är att jag gjorde en intervju med en äldre kulturkvinna. Det är ganska många år sedan. Och då, efter intervjun, så då det handlade mycket om relationer och kärlek. Och efter intervjun så frågade hon mig så här, ja, du jobbar ju på Sveriges Radio då. Är det fortfarande att ni praktiserar frisex på Sveriges Radio? För det var liksom hennes, det, så var det på 70-talet tydligen, att det var liksom
på arbetsplatsen.
Ja, det var hennes, ja. Hennes liksom, hon var väldigt väl integrerad i de högre kretsarna av kulturlivet.
Varför har det inte gjorts en radiodokumentär om detta?
Ja, det skulle man, den skulle man vilja höra. Ja. Och då berättade jag för henne att nej, det är snarare tvärtom, att det är liksom någonting sånt får inte finnas. Det existerar inte. Och det är inga firmafester längre, och är det det så händer aldrig någonting. Och det, det har blivit väldigt kyskt på många, många sätt.
Mm.
Och det är ju samma sätt, samma sak som, okej, jag kanske inte bjuds med till de mest dekadenta rummen, men det tyckte jag var när man gick på de här Bonnier-Manilla-festerna också, att var det någon som misskötte sig eller ens var full, så var det ju någon som var född 1948 eller tidigare. Det var ju inte det. De yngre. Nej, alla var ju otroligt skötsamma.
Precis, det är väl lite grann som rockstjärnorna också. Är liksom så att deras tid som alkoholister är förbi. Du kan inte vara rockstjärna och stå alkad på scenen, utan du måste leverera fyra föreställningar klockrent i rad och komma i tid. Annars är du ut ur gamet. Spelar ingen roll hur mycket man hittar. Ja. Och kulturvärlden måste liksom professionaliseras, för det är bara ett prekariat som lider. Som man måste liksom, varenda krona är värd och har inte råd att liksom bli...
Och det är därför som det här, det kan vi prata om nu. Jag känner hela tiden att jag glider iväg till det icke-personliga, men jag måste ändå fråga det här också. När det här med Svenska Akademin och Arno och Forum kom, då kände jag, alltså jag tycker inte det var något fel med den granskningen. Jag tror kring Arno att det var, att det närmast var på en karmisk nivå, att liksom ödet kom i kapp honom. Mm. Det var för många som visste för mycket, och det här behövde hända på något sätt. Men jag kände också, men där, jag vet inte om jag är naiv eller om jag har rätt här, men jag kände att hela den granskningen var, ja men det här är ju liksom tidigare generationer. Det här gäller inte kulturlivet längre, för att dels för att det inte är lika mycket, den typen av män söker sig inte till kulturlivet, alltså de som...
Nej, det är ju snarare precis andra former, media, förslag till andra delar av media eller som inte är kultur.
Ja, de söker sig inte till Forum i alla fall, precis. Alltså då vill sitta och läsa Proust en hel natt.
Nej.
Alltså det är inte erotiskt laddat för yngre generationer. De söker sig någon annanstans. Men också att idealen har ändrats, att det skötsamma har liksom tagit över. För det är det som i den här liksom Stig Larsson-kretsarna, en del av det här som de håller på med är ju förknippat med deras ideologi, som är oerhört frihetssökande då. Och då är ju det här med att sex också är fritt, det är en stor del av det. Och när det är, om det ska vara fritt, så blir det då övergrepp. Det är liksom en del, som en sak som bara hänger med. Så verkar det ha varit i alla fall. Men det menar jag bara, att de idealen, tycker inte de verkar finnas längre.
Nej, det håller jag med om, att den här typen av så att säga, som ja. Men så att säga, ja, man kan, å andra sidan så ska man väl inte i allt för hög utsträckning, i någon utsträckning är jag väl någon slags Siddhartha som kanske inte har sett, men väldigt sällan har jag någonsin varit i sammanhang där män i min egen ålder har den här typen av jargong som vittnar om den här typen av beteenden. Romantisk geni eller sådana saker, det är, i kulturvärlden. Snarare är väl snarare så att till den har det kommit sådana typer av män som vi snarare. Lite halvt, i alla fall jag då, lätt marterad. Så här, Erik Helmersson typ.
Ja,
jag så känner igen det där. Om diskmaskinen inom sig, men inte så mycket mer än så.
Jag hade en sån, ett sånt hemligt manligt sällskap under några år. Alltså vi var inte ett hemligt manligt sällskap, men en del kvinnor runt omkring oss retade oss för det. Det var bara fem män som åt middag då och då. Och alla verksamma ungefär i samma bransch. Alltså det fanns, vi pratade ju inte om sex någon gång, tror jag.
Nej.
Det var lite, någon sa att ja, förresten, vi har gjort slut, nu är jag ihop med den här. Alltså det, vi pratar inte om sånt överhuvudtaget. Alltså det är väl också en brist i för sig.
Ja, nej, men jag var också någon sån här, vi satt och läste Ekelöf några stycken.
Ja, det gjorde vi.
Och det kunde hända att det var någon som liksom, nämnde någon liksom någon kvinnlig kursdeltagare och vi andra nickade instämmande.
Ja, precis. Mm, ja, jo, mm. Ja. Mm, det var ungefär så.
När hon lägger boken på kopiatorn på det viset så jag kan förstå. Så att
säga. Ja, men visst.
Men hur som helst. Visst. botten i mig.
Exakt så, ja.
Och det finns väl kanske ibland en misstänkt någon form av sådär... någon form av liksom att vissa kvinnor tror att det så att säga, nästan blir besvikna om de förstår att, det, att intresset för dem är inte så högt som man tror.
Nej, precis. Att, liksom, att, många
I'm sorry, vi är inte lika, jag är inte så intresserad av din rumpa som du tror eller befarar att jag kanske är. Så att säga.
Många skulle bli otroligt besvikna om de fick höra samtalen.
Ja, att de handlar om annat.
Att det är bara, det är liksom timme efter timme om Ekelöv.
Just det.
Eller jag hade en annan sånt ett annat gäng kan man säga.
Kan det här vara alltså exploateringen av ordet mansplaining, kan det finnas någon slags avundsjuka där? Jag tycker liksom att förvisso finns det många eklatanta så här, exempel på kvinnor som berättar liksom om att på en middag så att de är liksom kärnfysiker och så sitter en man som inte kan någonting men som ska förklara för henne vad kärnfysik är sen liksom ungefär så. Den typen av. Men ofta så tycker jag liksom att det är snarare en exploatering av det här begreppet att vi pratar om att man gör ner män som sitter och pratar om pop tillsammans i 4 timmar som det var på vår tid. Alltså musik, alltså manliga musiksnack eller liksom sådana saker. Mm. Eller det manliga rummets erfarenheter av dataspel eller vad nu kan det vara. Sådär som, du vet, män som nördar ner sig. Mm. Det ser man ner på. Män som håller på med det här. Även jag har gjort det med IPA-trender och ölbryggeri, sådana här saker. Och liksom jag kan väl tycka liksom att det finns roliga saker för mig att göra, men finns det inte någon slags nedlåtande i det? Detta är ju män med intressen.
Ja.
Fast det är intressen som inte rör kvinnor.
Ja, nej, men det
och
där,
då ska det förminskas någon slags sublimering av sex. Eller ska förminskas någon slags mansplaining eller sån här. Alltså det är en sak att tycka sig veta mer än någon annan som inlett ett samtal om. Men det här, men en annan sak är ju som att det manliga... Att när män pratar om annat än kvinnor så är de nördar eller någonting annat som inte är lika...
Men det finns ju också en sak här som jag kommer på nu. Det är ju, och så var det ju den här gruppen som det hemliga sällskapet. Men någonting som händer ju när man blir lite äldre, och det vet jag inte om det bara gäller män, men för det var det jag ville komma till. I den här gruppen så var det ju också att alla hade rätt stabila relationer. Och att prata med en annan man, särskilt i grupp, om sin partner på ett intimt sätt, det händer inte.
Kan det bero på, jag tror att det här är inte alls ovanligt. Jag tror faktiskt att det så att säga, det kvinnliga omklädningsrumssnacket är minst lika så att säga, om inte gröv inom, om inte mer så att säga, integritetsvidgad, mer vidgad
så ofta, än det.
Ja. Mm. Och då är ju frågan så här, är det då, skulle det då vara ett exempel på, ursäkta mig då, nu kommer jag få paj i ansiktet här, men det patriarkala systemets så att säga, sublimaste form av förtryck, det vill säga att den som är i underläge diskuterar maktens så att säga,
så
folk, medan maktens
sätt.
Folk är fria att diskutera tv-licens.
Mm.
Är det så?
Där, ja,
så det är vårt fel i alla fall.
Mm. Ja, och sen,
säger Erik Helmersson som börjar födas inom mig som
det är intressant
person.
Att du hela tiden refererar till Erik Helmersson. Alltså han är en symbol för dig, för en viss typ av man.
Ja, jag tycker att han har blivit, precis, dels den böcker han har skrivit och artiklarna har skrivit, så är det liksom den här typen av att man öppnar diskmaskinsluckan och så ser man en form av elementär orättvisa som jag ju känner igen mig i. Men problemet är att det här med så att säga, den könsmaktsordningen, den framkallar ju saker som att det är lite billigare för män att gå till frisören kanske, eller att det finns vissa saker som liksom till synes är så att säga orättvist.
Mm.
Men nej, jag fascineras ju av Erik Helmersson på det viset, för att det finns en Erik Helmersson i mig som är oerhört marterad. Det är den här marterade mannen.
Mm.
Den marterade ilskna mannen som känner sig för och liksom, som hela det här greppet med liksom att som hela som som år ut och år in tycker att man får svälja massa att det liksom finns en patriarkal könsmaktsordning när man själv bara upplevt hur alla andra har blivit anställda framför näsan på, alltså man känner sig själv för, nej, jag har inte fått några fördelar, jag är snarare förtryckt, jag är snarare liksom förstår vad jag menar, man ser sig själv som individ, som representant för, och man får inte ihop de här, och det finns en jätteintressant kollision där, och han har skrivit mycket om de här sakerna med diskmaskin, han skriver ju en diskmaskins krönika med att hans fru visste hur en diskmaskin skulle packas, så att säga, och han då anpassar sig år ut år in till det här. Och ja, och det är det ju lite grann så. Och det är ju, och jag har också varit på den här pucken. Vem är det som ska säga att det är stökigt i ett hem? Vems ribba är det som ska ligga? Så att säga. Det är den som säger att det är stökigt, det är den som sätter agendan. Det är den som har makten. Så är det.
Ja, det är sant.
Över vad som är stökigt eller inte. Och så vidare. Så att jag kan bli oerhört men naturligtvis det är, den här marterade mansidan är ju oerhört patetisk också. Ja. Så att man vill inte, jag vill förtrycka den i mig, men jag tror att den finns.
Precis. Men det
den är, jag tror den är rolig också faktiskt.
Jag har inte läst hans böcker, men jag läser honom i DN och då skrattar jag alltid, och så brukar jag säga högt vid frukostbordet: tänk att det finns någon som tycker exakt som jag i alla frågor. Och det, jag tycker ofta exakt som Erik Helmersson faktiskt. Jag håller ofta med honom. Men jag ska säga en annan sak här som... Ja, nu blir återigen, jag måste avsluta med någonting väldigt personligt, men nu är det återigen strukturnivå. Det är att det man ska komma ihåg, och det har jag tänkt hela tiden under ända sedan MeToo, och särskilt då när det gäller den här granskningen av svensk kulturliv, och då tänker vi mest på Svenska Akademin och Forum och allt det. Det är att män, om det är någonting som män är bra på, så är det krig. Och därför så är det väldigt, väldigt dumt om män och kvinnor inte lyckas sluta fred i långa loppet. För jag är helt övertygad om att blir det krig så kommer männen vinna. Och det som jag ser i det här med då den hårda granskningen av männen i kulturlivet, det är att jag välkomnar den, men jag tror att den kan ske just för att kulturlivet har tappat sin makt. Mm. Det är tecken på att makten inte finns där längre.
Mm.
Männen som...
Mm.
Alltså tidigare har ju funnits.
Mm.
Men då var det svårare. Där makten finns idag, där maktens män finns, där av massa olika anledningar så kommer inte granskningen dit. Det går inte att granska.
Just det.
Och det kan vara liksom av rent, vad ska man säga, sociala skäl. Att det är liksom... Ja, det är väldigt avancerat, tror jag, att män lyckas då behålla sin makt. Men min tes här är att den här granskningen går att göra just för att makten har försvunnit från området.
Ja, absolut. Så måste det ju vara. När hinder röjs och försvinner, då kommer saker och ting fram.
Mm.
Och just MeToo var väl lite grann att det var inte så att det fanns en mall med, utan det var just vittnesmål, det var det som var grejen, och det är mångt och mycket vittnesmål, och det är ju jätteknepiga saker juridiskt att hålla på med, så det är ju liksom en enormt försvagad, juridiskt försvagad situation som de här kvinnorna sitter i från början, så att säga, att man har hört eller man har glömt eller man vet inte ens om man har blivit utsatt och ena med en tredje liksom, mängder av saker och ting. Som ju, det är inte så att, liksom att det har legat bevismaterial i olika arkivlådor som har suttit hänglås på och stått en patriarkal man med hillebard framför och vaktat och som är borta, utan det är just det som är det svaga bevis, det oerhört svaga bevismaterialet krävde ju en flod av röster.
Mm.
Och då i den floden så blir, och mycket riktigt när den väller fram, Så rycker den ju med sig från strandbrinken delvis oskyldiga män och råkar liksom såna saker. Fullkomligt så här blivit det. Det var en enorm kraft och fördämning som gjorde på grund av att makten hade kunnat hålla, makten kan hålla dessa tunna bevisbördor undan. Dessa svåra, alltså slamkrypare, då är det ju för jag menar att
men vad bara för att visa ett motsatt sätt på att männen med makt liksom försvinner eller försvagas gör att granskningen går att genomföra. Var är då maktens män idag? Alltså både sexförbrytarna och de som bara gillar att bestämma. Och,
de är väl där pengarna finns.
Det måste ju vara det. Mm. Så det måste hänga ihop med...
Jo, jag har hört lite så här korta vittnesmål av människor som jobbat i näringslivet och som sagt att det liksom är... Kan man säga, mitt hår nådde aldrig riktigt fram till näringslivet. Nej. Ordentligt. Nej. Där kan det finnas rejäla, betydligt mer eklatanta... Jag menar, vi hade ju en finansminister som stod och gjorde helikoptern framför bara för några år sedan. Liksom. Och det här skulle ändå vara liksom en form av förebild. Mm. Så det kan vi prata, liksom, vad kan inte döljas under där? Liksom.
Mm.
Och det hade han ju gått och det hade han ju hela kvällen gått och mätt sin kuk med folk under hela kvällen. Utan att någon sa ifrån. För det var ju någonting normalt som man brukar hålla på med och göra. Man är på en skärgårdsö och är 50 plus.
Ja.
Och ha lite tråkigt som man hade på festen.
Skulle man göra.
För jag har blivit lite rättsharvistisk här av min nikotinuppehåll. Ja. Jag också. Ja. Jag kanske ska försöka avsluta.
Jag tänkte jag skulle säga något personligt här då. Men vad...
Vi skulle ju prata om sex.
Ja, precis. Har vi ju verkligen gjort
Nej, vi har inte gjort det.
Tänk om det är så här då. Tänk om kyrkan alltid haft rätt då. Tänk om det är heligt. Alltså.
Mm. Jag tror det, så här. Ja. Begreppet helig. Om du ska ha glädje av sex. Så tycker jag begreppet helig är högst adekvat.
Ja.
Så att säga. Jag har i goda stunder tänkt att finns en helighet i det. Alltså då har ju inte jag kristen. Så att för mig helighet är också ett ord som innebär vilken vördnad som helst.
Absolut, en översinnlig vördnad. Det ordet fungerar ju utanför religionens mur.
Precis, men framförallt utanför. Ja, precis. Och då har det ändå varit, absolut.
Ja. För det är intressant, tänk på det här, alltså det pratas så himla mycket om sex överallt och saker ska vara sexiga och sex finns med i reklam och allting. Men nu när man då har använt sex till en ny sak, nämligen att göra att ett barn blir till.
Ja, jag trodde du skulle säga sälja tandkräm eller något där. Men...
Nej, ja. Men alltså det var också en för mig. Det var, tänk att det är ju det. Låter otroligt naivt. Det är ju det handlar om. Alltså det är ju det som...
Mm.
Och det är ju en stor sak.
Verkligen.
Om något.
Jo.
Otroligt. Alltså jag... Med den erfarenheten, alltså med allting från... barnet blir till att det föds och nu finns. Det finns ju i princip inget större. Och det är klart att i och med att det är det som ligger i potten.
Mm.
Faktiskt. Så är det ju inget konstigt. Sen så kan man ju då i den moderna världen runda det med på olika sätt. Liksom att det inte blir några barn. Men det gör ju ändå inte... Fråntar ju inte saken dess innersta laddning.
Nej, det som leder fram till det mest... det största miraklet som gör ett barn, faktiskt. Det är ju på något sätt då det näst största miraklet. Som är sex, på något sätt.
Eller hur? Ja. Det måste hänga ihop.
Ja.
Jag tänker bara att det här, vi behöver inte gå för långt in i liksom något kristet, för det pekar, jag vet inte om det pekar fel, men det finns så mycket historia där som gör det lite knepigt. Men det enda jag kan säga är ju också det att jag har ju ganska många frikyrkliga kompisar som de har liksom levt lite annorlunda liv. De har levt liv som du. Gift sig tidigt. och liksom varit ihop med samma.
Mm.
De var rätt avslappnade under MeToo-åren.
Mm.
Det var rätt skönt att prata med flera av dem sen. Ja, det... de sa väl inte så här, vi har haft rätt hela tiden, men det, jag tror det fanns en väldigt konkret trygghet. Absolut, jag vet, det kan ske övergrepp inom bland gifta par också.
Det är det vanligaste forumen för övergrepp, ska man säga, äktenskapet.
Det är det väl,
och kanske.
Men det var inte det som var MeToo. Det var ju inte att folk som var gifta gick ut och pratade om, inte så mycket i alla fall. Och många av dem som varit gifta då tidigt och med samma kunde ju liksom pusta ut lite och säga, ja, men det där har inte jag någon skuld i alla fall.
Nej.
Och lite sådär, kanske blinka med ögat. Och vad var det vi sa om att det här skulle vara helt fritt? Och det, vi sa ju från början att det här var en allvarlig sak. Och titta, om det är helt fritt, då kan det gå så här.
Mm. Men det är klart, det har ju också varit, MeToo var ju exemplet med att det fanns ju liksom väldigt mycket, blev ju uppenbart att det var dels ganska mycket enskilda män och dels enskilda män med en särskild relation till makt.
Ja.
Också.
Jag hör ju själv kritiken här, att även om du är gift i 20 år som kvinna, så kan du ju, så det här var ju ett väldigt manligt perspektiv, att känna sig fri, att man går utan skuld. För att även om du är gift med någon i 30 år, så kan du ju bli utsatt för övergrepp var som helst, när som helst, i vilken situation som helst. Förstås, det skyddar ju inte. Men däremot så skyddar det männen från skuld.
Men jag tänker återigen, precis med sex, om man ska försöka tänka på det. Det, liksom det, igår så såg jag något dokumentär, det var någon öring som letade sig upp då från älv liksom, och skulle liksom göra sig av med sin sperma. Och honan skulle göra sig av med sin ägg. Den enorma kraft som det är, som tar kål på dem i princip. Mm. Och bara för lägga ifrån sig sina ägg bland några stenar, och så kommer hanen också sprida sin mjölke där på. Det finns ju, det är inte ens någon kroppskontakt mellan dem, tror jag. Han bara sprattlar lite grann bredvid varandra i några sekunder.
Det är verkligen oerotiskt att vara en fisk.
Ja, det är verkligen det. Då menar jag, min fråga är så här, att en aspekt av sex måste ändå bejaka detta, som vi såg den här två öringen, att det är någonting som de här överhuvudtaget inte kan rå för. Förstår du? Det finns ingen, det måste ju vara en total instinkt och ingenting annat. Det är inte så att de drömmer om att laxöringkillen åker omkring och drömmer om, åh, den här öring, och det blir ju slumpartat. Det som vi kallar för kärlek finns inte med där egentligen. Ja. Däremot en väldigt stark drift.
Mm.
Och driften måste ju med i begreppet sex, eller måste, den är ju där. Så att säga. Men på vilket sätt skulle den då gifta sig med, på vilket sätt höjer vi oss över öringens nivå?
Ja, det där är intressant. Men minst,
vad är det som försvinner? Bland annat begreppet helhet finns ju där. Ja. Så att säga. Eller finns det en helhet i öringarnas sätt att fortplanta sig också? Rimligtvis inte då, kanske.
Nej, men det här får mig att minnas hur det var att vara barn. Alltså, jag var ju väldigt kär i tjejer redan i 5-årsåldern.
Mm.
Alltså förälskad. Och jag kan minnas det här än idag väldigt starkt. Alltså, jag kan också liksom skriva ner vad de heter.
Mm.
En lång lista på tjejer jag var kär i. Nej.
Okay. Jag har nämligen också en liten lista.
Ja, det var också en lista. Men det var jag.
Ja.
Det var jag. Jättekär. Och jag längtade efter en att leva mitt liv tillsammans med dem då, i 5-årsåldern. Alltså det, jag kände på mig att det skulle bli lycklig. Om jag bara skulle få vara med den här personen, så skulle det, jag blev otroligt lycklig.
Mm.
Men var det här då en sexuell längtan? Det var det ju inte. Alltså för det...
Jo, det tror jag. Nej, fast inte som den sexualiteten.
Nej, för att sen så kom ju då syndafallet i sådär 13-årsåldern. Okay. Eller 14-årsåldern. 13-14. Någon sådär 13-14. Det är ju att liksom sexualiteten vaknar. Och det, för mig var det en chock. Jag tyckte att det var liksom... Det var... det var någonting som liksom riktade sig väldigt mycket bredare än de här förälskelsekänslorna. Den liksom bara spret åt alla håll.
Ja, okej. Okay. Den var lite, inte på plats ordentligt. Eller så,
nej, den och den var liksom ren drift också. Och det tyckte jag var så oromantiskt.
Mm.
Alltså jag var besviken på mig själv.
Mm.
Att det fanns, okay, i mig. Jag tyckte det var liksom omoget.
Ja, okej.
Okay. och att jag inte hade valt det. Och jag hade nog, på ett sätt finns en del av mig som vill liksom tillbaks till det här förpubertala. För jag tyckte det var mycket enklare att vara kompis med tjejer då. Alltså som barn. Och sen så skulle det bli liksom komplicerat. Det tyckte jag var tråkigt. Men jag förstod ju att jag själv var en del av problemet.
Mm.
Men att det var liksom någonting som föddes som var fisken i mig då. Alltså det här som
öringen. Öringen. Vid 13 års ålder.
Helt enkelt. Precis. Och det tycker jag...
Det fanns någonting innan då helt enkelt.
Ja, det innan. Det är det som är liksom det vackra. Sen så tror jag att öringen och barnet kan då... barnets vackra kärlek och öringens starka drift kan då gifta sig samman och riktas mot en och samma person, och då blir det väldigt bra i vuxen ålder.
Jag tror det verkligen. Men då utifrån helt motsatt erfarenhet, att jag blev ju förälskad också i som femåring helt enkelt. Låter väldigt konstigt att säga att jag blev förälskad i sexåriga flickor, men det var ju så.
Så var det ju.
Precis, jag var fem. Jag upplevde det som högst erotiskt. Men väldigt diffus vad jag skulle göra så att säga. Det var fysiskt, det var kroppen, det var liksom lår, det var någonting man liksom otroligt starkt längtade efter. Och att det sen var problemet var att jag satt sen och väntade på att den här öringen skulle komma. För att jag var sent utvecklad och sådana saker, att det hände ingenting. Jag hade föreställningen, allt var klart, allt var på plats utom själva liksom det manliga råa öringsskinnet, om man säger så. Och sen då kom väl det jag menar att det var liksom en stark sexualitet, men den saknade en viss, att säga, grundläggande, ja, det håller jag med om, den saknade en öringkvalitet.
Jo, men det
var absolut där.
Ja, den kanske var där för mig också, för det är sant, det var ju en närhetslängtan, alltså det var ju någon typ av kroppslig längtan, men oklart, det fanns inte heller någon fantasi om vad det skulle liksom, ja, vad som fanns liksom i slutändan av den där längtan.
Nej.
Det var helt blankt.
Nej, det visste man inte vad det var.
Väldigt oskyldigt på så sätt. Okej.
Men redan från början så var ju flickor inte någon... De var ju speciella då för mig, kan man säga. Så långt jag kan minnas. Ja. Det var ingenting man kunde bli kompis med. Det fanns ju någon kompis som hade på landstället på sommaren. Så det var det enda som man hade känt sen. Men det beror ju också på hur många flickor man får möjlighet att bli kompis med när man är liten, tror jag. Det var väldigt segregerad.
Ja, jag upplever ju det här ämnet ska jag nog inte ge mig in på. Ja, men alltså med heterosexualitet och homosexualitet, att för mig är det, jag har väldigt, väldigt lätt att förstå de homosexuella som säger sådär, nej men från, jag vet att det här sedan jag var 3 år liksom. Mm. Det var så, alltså jag har alltid vetat det och det var så tydligt. Det är absolut inget, de som säger då att det handlar inte om uppfostran, finns inget socialt som, eller det är bara liksom en medfödd sak. För så känner jag också, fast heterosexuellt. Det är liksom inte valt, eller liksom, det är bara en konstig kvinnolängtan.
Ja. Men den kanske konst blir lättare,
är den ju inte, men den är så...
Men det kanske blir lättare för oss att ta till oss det, och även ta till oss det, så att säga, att om man helt enkelt accepterar att det, liksom, det finns väldigt tydlig sexualitet i ett barn. Sen behöver vi inte lägga våra äckliga öringsfingrar om utan den är mycket mera... den är kanske mycket mera... Den på ett sätt är liksom, så att säga... Den är både impotent och omnipotent på något vis, den omfattar. Och men då är det ju inte så konstigt att då uppstår ju inte sexualiteten i puberteten.
Ja, nej.
Och det tror jag är vi alla tacksamma för att ni inte ska göra. För då blir det som att det plötsligt bara liksom är någon bomb som slår ner och bara träffar en olyckligt och svissar och blir konstigt eller något sådär. Utan det är någonting mycket tidigare. Det vet vi ju också i psykologin att man menar att det är det. Men i samhället i generellt så talar vi ytterst sällan om, liksom, om det här. Det är typ vi kulturmänniskor som kan acceptera att man talar om att barn har sexualitet. Annars blir man ju stämplad som pedofil. Liksom.
Men tänk om det finns det här är så himla radikal teori, så den kanske vi får fortsätta med nästa gång. Men tänk om det finns två... Ja, det är svårt att säga det här, för man vill inte framstå som att man liksom försöker pressa sig in på den goda sidan, men tänk om det finns två sorters män och hur de möter kvinnor. Alltså den ena hatar kvinnor och den andra gruppen älskar kvinnor. Jag är liksom, jag har alltid varit så intresserad av det kvinnliga. Jag tycker det är kul.
Ja.
Alltså det, ja.
Nej, men jag har ju, tror jag, hatat flickor när jag var liten. På ett sätt.
Ja, du har det.
Men det har ju varit väldigt tydligt att det har varit delar av mig själv. Jag hatade ju en fantasi. Jag hade ju en fantasi.
Ja.
En anti-Molgan, en fantasiperson. Just som det, var allt det jag inte var.
Just det.
Jag utåkagerade, sjöng, dansade. Var väldigt fysisk och kroppslig. Kunde säga ifrån. Betedde sig hur hon ville med språket. Och naturligtvis var ju då, by the book då, självklart flicka för att jag var pojke. Mm. Hon var naken för att jag var påklädd. Hon var alltid liksom motsatsen. Och så skulle jag liksom alltså hon dök alltid upp när det gick dåligt med. Så där fanns någon slags... Men sen så... tack och lov så ganska snabbt. Jag tror faktiskt att är det någonting möjligt som har mer att göra, så är det då barnets gryende sexualitet som gjorde att jag började liksom snarare tycka om på avstånd, blev väldigt väldigt kär och sådär, så på avstånd väldigt tidigt och så. Och har aldrig förstått till exempel den här i vuxen ålder. Nu kommer Erik Henriksson igen. Har aldrig förstått den här jargongen om att män är rädda för starka kvinnor och sådana saker. Jag förstår liksom, låt mig protestera, vem är det som säger det? En väldig massa kvinnor säger det, men jag kan ju inte förstå det.
Nej.
Men det uppenbarligen är så att män kan vara hotade av kvinnor som är starka och så.
Det beror på vilka sätt de är starka, skulle jag säga. Jag är nog rädd för arga kvinnor, tror jag. De försöker undvika. Men starka på något sätt att med mycket självförtroende och hög intelligens och stor kompetens, det har jag dragits till.
Ja.
Men den här typen av...
men är du lika rädd? Men du är ju rädd för arga män också.
Ja, jag är precis. Jag har all typ av ilska. Men den typen av ilska kan ju bli ännu mer skrämmande i en kärleksrelation då.
Ja, okej.
Okay.
Ja.
Så är det. Så att det finns en viss typ av... arga kvinnor. De brukar ofta ha, har jag sagt det här tidigare, de brukar ha långa koftor och en täckjacka som går ner till fötterna. Det brukar ofta vara arga.
Är de bara för att de är de kalla också?
Ja, de är lite frusna. Jag tror jag hänger ihop. Det kan jag vara rädd för. Men jag har ju inte varit rädd att någon är den överlägsen mig, vad ska man säga, intellektuellt, och det är snarare att jag vill det, att det ska vara så.
Ja.
Alltså för då känner jag, vill gilla att lägga mig lite under. Jag tycker om det.
Mm.
Faktiskt.
Mm. Nej, jag har inte precis, jag har också erfarenhet nu av det. Jag trivs alltid utmärkt med det. Inga problem. Eller rätt sagt, bryr mig inte så mycket. Men jag tror att man kanske menar den här formen av att män som har haft, eller så att säga, det finns funnits privilegierade ställningar som företrädesvis varit mäns ställningar i samhället och som kvinnor intar, och då, men jag tror säkert att det finns många män som å andra sidan är väldigt, alltså den klassiska klischén om den här mannen som är kontrollerande eller som är aggressiv och så, är ju att han är hotad då på något sätt av kvinnans okontrollerbarhet eller också en hennes styrka då på något sätt. Men det är ju tråkigt på så att säga, det som saknas så att säga, om jag återigen ska vara Erik Helmersson, saknar vissa saker som kulturkonsument, jag saknar som bokläsare, som filmtittare, som människa i vår tid, så är det väldigt entydigt den här typen av motsatta berättelser hela tiden, den manliga kontrollerande avundsjuka mannen och kvinnan som är utmanare genom sin frihet och sitt. Och det är inte min generations berättelser.
Nej.
Jag känner inte att jag så att säga, jag kan då, ja, som konsument att söka. Berätta. Ja. Jag vill gärna veta. Mm. För, men, jag vill, och, ja. Ibland vill jag också läsa en bok som jag kan identifiera mig med.
Ja, men finns det inte en stor manlig författare i samtiden som skriver om det här?
Knausgård, menar
du? Mm.
Ja.
Det är ju det som jag aldrig förstått. Jag förstår... Nu måste vi snart sluta här, men kanske kan vi prata om Knausgård nästa gång.
Mm.
Att han, jag tror att jag har börjat läsa hans senaste roman på norska. Det går otroligt långsamt, för norska är lite knepigt. Men han är så fruktansvärt bra. Det är min favoritförfattare, alla genrer. Förutom Tolkien kanske, eller någon sån där gammal fantasyförfattare.
Vad roligt.
Men jag har aldrig förstått kritiken mot hans litterära projekt. Jag förstår att man blir sur när han skriver debattartiklar, för det är han inte så bra på. Då är han ofta ganska dum.
Mm.
Och gör sig dummare. Jag vet inte om han gör sig dummare än vad han är. Eller så, han är helt enkelt en väldigt dålig debattör, tycker jag. Men i romanerna så handlar det om att han ifrågasätter sig själv, vrider och vänder på just det här. Alltså, vad är det att vara man och vem är han i sin familj? Alltså, han är ju så himla naken inför sig själv. Hur det är att vara förälder och att leva och söka efter det heliga som man faktiskt söker efter.
Mm.
Och
jag kan förstå ändå också provokationen i det att så här, mannen har genom alla tider haft makten. Och nu är det synd om honom. Och han ska vara naken och sårbar också.
Nej, men han säger, liksom... Knausgård säger aldrig att det är synd om honom.
Nej, det kanske inte gör. Nej.
Nej.
Det vilar väl ändå någon slags form av... Nej, för sig. Inte mer än att ett jag ändå är sig själv alltid närmast.
Nej, han tycker aldrig att det är synd om honom. Han har en vision varje morgon han vaknar. Att han skjuter sig själv i huvudet. För att han hatar sig själv så mycket. Okay. Det brukar jag ibland kan känna igen mig. Han vaknar och så är det helt blankt. Och sen så kommer hela hans liv i kapp honom. Allt han har gjort. Alltså, och där han är. Och då tänker han bara att han ska skjuta sig. Men det är inte att tycka synd om sig själv riktigt. Alltså,
nej,
det är inte att ömka. Vill
komma bort ifrån.
Ja, det är liksom fly. Och det tycker jag är mycket mer allmängiltig känsla.
Mm. Men den som tycker synd, den biter sig envist fast vid livet. Och en slags inbygd.
Jo, men den som tycker synd skyller på andra.
Mm.
Det gör ju inte han.
Nej, precis.
Det gör han faktiskt inte.
Nej, det gör Erik Helmersson. Men det har han också rätt till att göra. Okej. Nästa avsnitt då, så gräver du vidare i Knausgård och jag kan gräva lite i Erik Helmerssons olika artiklar.
Ja, men visst. Vi säger så då.
Ja. Tack för att du lyssnat.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.